Du lyssnar på Skolsverige-podden som du hittar på iTunes, Acast och naturligtvis den eminenta hemsidan skolsverige.com. Och den här veckan så kör vi tema läromedel. Det ni!
Åh, vad folk just stängde av. Förlåt, det kommer inte handla om det nu tror. Vi måste ju vara ärliga med det.
Ja. Vi här i Skolsverige.
Karin, kul att se dig på riktigt igen.
Ja, vi sa just det. Nu får vi börja spela in annars. Så har vi pratat sönder hela den här kvällen.
Precis. Det problemet har vi inte när vi skypar. Då är vi mer pang på. Vi bara levererar innehåll.
Ja, så är det. Så är det. Mm. Har du haft det bra sen sist?
Sen sist när vi skypar, absolut. Jag har haft det jättebra. Det är snart lov. Det känns ganska skönt. Jag uppskattar ändå det. Annars tänker jag att det rullar på mest. Det är så det är.
Ja, men precis. Och jag är tillbaka i min verksamhet efter en veckas prao.
Just det.
Och jag var i Stockholm och på Research Ed i helgen.
Den där konferensen. Ja. Precis. Och researched.com kan man gå och kolla på en massa föreläsningar. För den arrangeras över hela världen. Det är, ja, det som är så märkligt. Mm. Vad är konceptet egentligen med den konferensen? Jag fattar inte.
Nej, men egentligen, alltså den åker ju runt, det är som en resande skolutvecklingscirkus. Tom Bennett är liksom cirkusdirektören.
Han ser lite ut som en cirkusdirektör.
Eller hur?
Om du tänker på det faktiskt.
Ja, men här är ju det. Och så är det då liksom lite lokala utvecklare och så kommer det folk från hela världen dit. Och så är det lite lokala och lite internationella gäster. Och så är det föreläsningar enligt ett visst schema. Så det är fyra parallella föreläsningar under fyra pass under en dag. Allting är ju på engelska och jag var ju en av de talarna ihop med Pedro de Bröcker och lite andra människor som var där och pratade. Per Kornhall bland annat. Jonas Lindqvist heter han, va?
Linderoth
heter han, men jag döpte om honom.
Yes.
Och lite sådär. Så, och det var trevligt. Men jag tyckte mest att det var liksom så att Uber hade ringt innan och frågat om de fick filma.
Just det, där finns dokumenterat.
Ja, på Uber och ska sändas i Kunskapskanalen. Och det var ju liksom lite obekvämt om vi nu...
Men det är inga problem, det är ingen som kollar på Kunskapskanalen.
Nej, jag vet, jag tänkte det också. Sen så tänkte jag att det ger sig. Jag ska inte kolla. Och så, men så blev jag lite sådär stressad. För du vet ju, det har vi ju alla som har lyssnat på den här podden har ju hört att jag är lite våndig när jag måste prata ett annat språk.
Nej, men det är en bra utmaning. Det är ändå behjärtansvärt och någonstans imponerande att du ger dig in i det. Att du bara säger, fuck it, jag kör.
Nej, men lite så här, vi får väl liksom prova. Men
det är det som är så här, hashtag YOLO moment någonstans.
Ja, men lite, vad fan, vi måste ju prova. Och det är bara så. Men då gjorde vi detta och de skulle filma det. Och det var liksom lagom utmaning. Och sen då när jag väl ska börja och det är som precis en minut kvar, då kommer Gustav Fridolin och sätter sig i mitten av, eller liksom i ena där. Och jag bara, ja, kände jag då. Jag behövde verkligen den. Och han är ju säkert, det är jättebra. Men det var ju mest att jag blev så...
Han är ju körsbäret på den liksom... Så här jobbighets marängsvischen på något sätt.
Ja, men det var liksom lite många saker då. Så jag kände att då vill jag ju säga bra saker.
Men nu har du kommit ner det lite grann. Du är lite lugnare. Ah. Du har kommit över det.
Ja.
Jag vet inte, det kanske gick svinbra. Du har fått springa segervarv och du är liksom...
Det gick. Alltså jag tror att, eller som de sa efteråt, vi förstod vad du menar. Och då tänkte jag att... Det var ju liksom...
Alltså kommentaren i sig. Ja. Ja, vi förstår vad du menar. Konsten att ge komplimanger som också är kritik. Varsågod till lärarkåren. Precis. Det är ett unikt signum.
Ja, det var ju väldigt sagt. Nej, jag vet inte. Det gick säkert som det gick. Jag skiter i det faktiskt, känner jag. Jag gjorde det och jag gjorde så gott jag kunde. Bättre än så hade det inte kunnat gå att göras faktiskt.
Här klipper vi in Frank Sinatras I Did It My Way i lagom mycket så att vi får göra det utan att vi får upphovsrättsproblem.
Men nu så är det ju så att den här podden funkar som den här podden alltid gör. Det är lite korta nyheter, det är eller spaningar, och sen är det vårt tema som den här gången är kanske läromedel.
Nej, det är läromedel, bara det är inte som läromedel som du tror.
Nej. Och sen är det en elevkrönika på slutet.
Just det.
Ja.
Så är det alltid. Apropå att gå sin egen väg. Karin Berg, spaningar och så. Har du någon bra spaning på gång?
Nej.
Jag har en spaning på gång. Apropå det med professionalitet och omsorg, jag funderar lite på det. I förskolan så är man ganska tydlig på att man har liksom ett uppdrag som är både liksom utbildning och omsorg någonstans, eller så. Fostran och lärande eller vad man, de har sådana fina ord för det. Och det är ju liksom deras professionella signum någonstans. Och jag funderar lite på det utifrån så hur är det i skolan? Vad är hela tiden en diskussion om så här, professionell och inte privat? Och vad är liksom vårt ansvar? Vad är inte det? Och så läser jag på Twitter. Det är en person jag följer som är, jag vet inte exakt. Skitsamma. Det är en person jag följer på Twitter som är ganska involverad i som lärare i Sverige, litteratur i Sverige, kultur i sån där någonstans i Sverige. Så. Som just nu twittrar mycket om sitt liv på något sjukhus i Lundområdet, för hennes dotter är supersjuk. Har varit ganska flera månader och liksom skriver väldigt bra. Jag delar med sig väldigt så här, starka ögonblicksbilder som blir ganska så tydliga över saker som hände där. Som bland annat var det för några dagar sedan, så var det så här, när det här barnet för första gången, typ 5 år gammal, lyckas svälja så här, medicinen i tablettform för första gången. Så. Och inte behöva liksom så här, mala ner och fippla donor, utan så här, varsågod här. Liksom hur personalen på den avdelningen hade firat det genom att göra värsta medaljen och liksom så här pärlat barnets namn och fipplar och donar och liksom omsorg på ett annat sätt. Det är ju superprofessionellt i deras värld. Då tänker jag så här, hur är det inte ganska coolt ändå att man har så olika definition av vad som är en professionell gränsdragning kring vad man gör och vad man inte gör. Jag tror det finns massa lärare som säger nej, det är inte mitt bord. Eller så här, nej, det är någon annans. Eller liksom, jag är viktig nu, jag är på väg hit bort. Så, istället för att stanna upp. Och har jag i alla år som lärare haft en känsla av att man är lite för dålig på att liksom stanna upp och göra och möta dem man har framför sig någonstans. Och då tänker jag att i vår organisation så har man det för att vi har inte så många andra människor som har det jobbet. Inom en motsvarighet i vården så är vi varit läkarna som rusar vidare som ingen jävel bryr sig om.
Ja, nej, men det, och det är precis så. Det är, tänker jag, att vi och ju framförallt tänker jag ju äldre eleverna blir.
Och det kanske också finns en poäng i det, alltså till viss del, för att liksom, man ska också träna sig och klara sig själv med det.
Ja, och jag kan ju känna så här att vi behöver, i en framtida skola, och framförallt skolan mitt i byn och integration och hela den där biten, så tror jag ju att vi kommer att behöva liksom ha fler professioner och en annan skolorganisation egentligen, där liksom socialtjänsten är kopplad, där dess vården, elevhälsan, även den inte bara förebyggande vården utan även liksom uppföljande vården, att den finns liksom kopplad till skolan på ett helt annat sätt. Men som det ser ut idag så måste måste lärarna faktiskt freda, om vi ska undervisa så mycket som vi ändå gör. Då finns det ju liksom, det blir så lätt att det blir fokus på någonting annat.
Alltså, ja, det är just precis det jag säger.
Ja, och då måste man freda sig. Det är precis det du säger. Och då kanske vi
fast jag menar det på ett annat sätt.
Ja, fast jag tror att du inte håller med mig egentligen.
Nej, för jag menar så precis tänker jag att man prioriterar andra saker. Ja. Man prioriterar bort de människorna man jobbar med. Till förmån för liksom att vara... Ja, men till förmån för andra uppgifter. Så. Som är viktiga eller oviktiga, vem vet, kanske. Men det är ändå en grymt fascinerande tanke. För jag börjar tänka på det utifrån så här... Jag tror det är nyttigt oavsett vad man gör och påminna sig själv om att liksom den tanken vi har av vad som är professionellt och inte och liksom vad som är professionell omsorg och inte, för det får man ändå allihopa förhålla sig till oavsett vilken ålder ens elever har. Det är inte den enda sanningen.
Oh, nej.
Det är egentligen bara en sån reflektion. Inom vissa yrken så är det superprofessionellt att sitta och pärla någons namn. Det har jag aldrig gjort på jobbet och känt mig superprofessionell. Och jag är inte för att jag har ett bättre jobb än någon annan eller någon annan har ett bättre jobb än mig. Det är bara, det är annorlunda.
Ja, men det
och det bör man påminna sig om, för att det är ett sätt att också säga, ja, nu gör du så här. Du gör de här valen, för det ligger ofta på dig själv som person. Och det måste man ändå stå för, oavsett vilka val man gör.
Jo, men precis. Men jag vet att jag en gång, jag har ju liksom någon slags idé om att jag umgås inte, liksom, att jag går inte och fikar eller äter lunch med eleverna. Eller jag, alltså du vet sådär, utifrån att de äter på...
Du äter inte lunch med elever?
Nej, för att vi har ju inte... Vi har ingen, ingen matsal. Nej, vi har ingen matsal och det är inte den. Det är inte den uppbygget om vi går på gymnasiet liksom. Nej. Men och när vi möts på fiket här nere så sätter jag mig inte vid deras bord liksom så. Nej. Utan det är som de ska vara. Liksom, jag är läraren. Mm. Men det händer ju att jag har ju den grundidén. Mm. Att så ska jag ha det. Men det händer ju att jag bryter den. Mm. Det händer ju att jag till och med bjuder på kaffe liksom. Mm. Mm. Men det beror ju på att jag i den situationen bedömer att det här är det sättet jag kommer åt den här eleven. Och då handlar det ofta om ett studiehandledarskap och det handlar om att jag behöver komma åt den här eleven på något sätt. Mm. Mm. Och då kan en kaffe vara skitbra.
Ja, ja visst. En fråga, om en elev kommer att sätta sig vid ditt bord på fiket.
Mm.
Går du därifrån då?
Nej. Det gör jag inte.
Kastar du ut kaffe i facet på den personen? Nej, jag ska inte håna dig. Men på riktigt, man får vilken åsikt man vill om det. Och vi är inte överens om det alls. Och det är ändå bra. Men som sagt, spaning utifrån så här. Vad intressant att man kan vara professionell på andra sätt också.
Ja, absolut.
Det behöver vi påminna oss själva om ibland.
Ja, absolut, absolut. Och det är viktigt.
Mm.
Du, Jakob, jag kom på en sak.
Ja, vad kom
du på? Som jag faktiskt vill ha sagt.
Mm-hmm.
Och det är att i veckan så fick vi ju den fantastiskt sorgliga nyheten att Hans Rosling har gått ur tiden.
Yes, det är sant.
Och är det någon som har tagit liksom ett pedagogiskt sätt att prata så att det blir tydligt, alltså gjort statistik tydlig, att liksom, alltså att förklara hur världen faktiskt är och fungerar, så var det ju han. Och jag tror
i modern tid finns ingen motsvarighet.
Nej. I världen tror jag.
Nej, precis.
Och jag känner att det finns liksom, det måste riktas ett enorm tacksamhet mot honom och det han har gjort.
Mm-hmm.
Och respekt.
Verkligen. Och det är så många kloka människor har sagt sen dess. Det är så brutalt hemskt att det händer just i en tid när världen behöver någon som kan förklara fakta.
Mm.
I en tid när vi inte liksom störs av alternativ fakta. Utan att det är något man skrattar åt i humorprogram och sen så köper man det. Alltså som vi normaliserar det. Så är det djupt tragiskt för hela mänskligheten.
Mm.
Att liksom flaggbäraren, fanbäraren i det sammanhanget går ur tiden samtidigt. Vi måste ju verkligen ta över ansvaret just genom att liksom stå upp för fakta, stå upp för vetenskap och ta mig fan totalt vägra acceptera alla fördomar eller alla förgivetagna sanningar eller alla liksom så här halvsanningar och så. Nej.
Och ta över att faktiskt förklara hur världen faktiskt ser ut. Och inte så som tidningar vill lyfta upp det för att få klick. Eller, för att, eller så som vissa partier vill lyfta upp det för att få väljare. Utan snarare så här ser det ut.
Eller bara med grupper överhuvudtaget. Ja. Det finns sjukt många människor som accepterar det som alltså konspirationsteoretiker.
Mm.
Det är inte ens konstigt längre.
Nej.
Usch. Det brukar ju vara att det var så galna människor som var någonstans. Men liksom nu är de överallt.
Usch.
Man kan inte på vilken version som helst. Bara, så här är det. Det är ju rubbat. Ja.
Ja. Men, en stor respekt och tacksamhet ägnar vi en tanke åt till Hans Rosling.
Yes, Karin, det här med tema läromedel. Man kan ju tro att det kommer att handla om så här, ska vi ha böcker, ska vi inte ha böcker. De har diskuterat i matematikundervisning ganska länge. Det kommer att vara så här, nej vi ska köpa iPads istället. Eller tvärtom, vi ska ha massa böcker istället. Eller liksom, man kan tro att det handlar om så här, något läromedelsförlag som har köpt ett avsnitt för att vi ska prata om deras produkt. Vilket vi aldrig skulle gå med på, bara fliken. Alltså det är inget sånt, utan det här är ändå en annan ingång i diskussionen om läromedel som vi ska försöka starta med.
Mm.
Kan inte du starta den, för det är din idé.
Nej, men alltså jag tänker ju så här att på min om jag tänker läromedel så tänker jag för det första lärobok nästan alltid, om jag bortser från de datorer som mina elever har.
Mm.
Om jag inte ser det, om jag mer ser det som ett verktyg och inte ett läromedel, så är det ju oftast på den här skolan en bok. Antingen är det en lärobok.
Får man en bok per kurs liksom?
Ja, en bok per kurs och sen lite bredvidläsningslitteratur och någon skönlitterär bok. Och sen är det väl lite labbmaterial, tänker jag. Eller någon så här kriter i bilden. Jag var inte kritiker kanske, men vad heter sånt? Akvarellfärger och för fan, jag åker ju
hela. Mina elever får varsin liten låda med akvarellpennor.
Nej, det tror de inte får.
Jo, de får det.
Dina får det?
Ja, mina får det. Amen.
Men det får inte mina.
Välkommen till mellanstadiet 2.0. Ja. Nej, vi tar bort det.
Man får material för, alltså vi har ju material för skapande verksamhet och sådär, eftersom vi är ett estetiskt gymnasium. Men det som, och de har ju inte liksom läroböcker på det sättet, men det som slår mig, eller det som slog mig här om liksom, för då vi har ju liksom ett sånt där möte, IKT-möte eller IKT-råd för område, hela området då i förvaltningen. Och då är det en agenda på den, att det är de digitala läromedlen. Varför har, och då ska vi öka det beståndet i någon slags...
Det är självändamål, vi ska vara mer digitalt.
Ja, men precis.
Skit i vilket, vi ska vara mer digitalt.
Ja, och så blir jag så här, men varför ska vi göra det? Och så har man funderat på detta helt, och att ja, men vi kanske ska ha inläsningstjänst och vi kanske ska ha det. Och så där. Ja, det kanske vi ska. Men vad är det här med... hur ser vi på det här med läromedel?
Mm.
Blir ju jag då en
vad är läromedlets funktion i undervisningen?
Precis, är det, ja. För att jag använder ju mer och mer sällan använder jag den där själva läroboken, utan jag designar ju, tar ut någon artikel och så pratar vi om det, och jag gör någon föreläsning och så är det något filmklipp och så är det något, och så plockar jag ihop lite delar och så blir det ett läromedel. Och sen kommer anpassningarna för mina elever med särskilda behov, och då så ska jag göra anpassningar för att de ska klara av de läromedel jag har valt ut. Mm. Istället för att jag gör anpassningar för att klara av den kunskapsmassa eleverna ska lära sig. Och det är här någonstans det blir lite snurrigt för mig. För jag tänker ju så här då, att är det verkligen så att om jag ska lära ut Gustav Vasa och hans söner och vad han hittade på, är det då så att det är tvunget för alla elever måste vara samma läromedel?
Måste det inte det, eftersom innehållet knyter an till, alltså, vad du har för kunskapskrav och vad du har för liksom förmågor som du vill utveckla. Alltså inom läroplanen tänker man centralt att innehåll ska kokas ner från kunskapskrav som ska kokas ner från syftet. Så. Är det inte samma sak med läromedel då? Att liksom det innehållet är du anpassat efterifrån, utifrån liksom det som är det.
Ja, men är det inte så då istället att det är så att vi har så fruktansvärt outvecklade läromedel att de är att för att vi förutsätter att vi ska ha läroböcker som tar upp och är kopplade till läroplanen, så vi tänker inte på att det skulle kunna gå att göra på annat sätt, för jag menar ju inte att vi på något sätt ska sänka något krav, men däremot så tror jag ju i ärlighetens namn att allt jag har lärt mig i mitt liv är inte på samma sätt. Alltså jag har ju inte, alltså det är inte så att jag har läst allt jag har lärt mig i mitt liv i en lärobok.
Nej, det förtrycker jag med. Och det ska vi vara väldigt, väldigt glada för, att liksom livet inte funkar på det sättet. Men man kan ändå fundera på sig, om du ska ha en praktisk en kurs i, säg, historia A. Vi ser till något sånt nu. Historia 1A, 1B och något sånt. Liksom, tänk att du ska ha någon sån historiakurs, någon introduktionskurs. Och så har du 30 elever. Vad finns det för vinst med att de inte tar del av samma material? Är inte det bara en ganska spretig kurs att hålla ihop då?
Ja, eller...
Eller på vilket sätt skulle de ha olika läromedel? Menar du att någon har det digitala, någon har bokvarianten? Eller vad menar du?
Ja, och någon har... Ja, men jag funderar på... Alltså jag tänker så här. Om... Så här. Jag ska leva som människa. Så här är jag. Jag ska leva som människa. Då har jag ett antal. Hör jag dåligt, då får jag en hörapparat. Går jag dåligt, får jag en krycka. Har jag svårt att böja mig ner, då får jag en gripklo. Har jag svårt att, då får jag liksom. Alltså det finns liksom massa anpassningar för. Och den listan är oändlig på hjälpmedel som jag kan få för att jag ska kunna leva ett normalt liv. Och någonstans så borde. Ja, men inte så extremt, men jag tänker att. Vi har bestämt oss för att läroboken, det är så vi lär oss.
Ja, det finns någonting i det, i att vi har den traditionen och mitt annat. Det vill säga att det är läroboken som man ska ha. Men det är också fler och fler som går ifrån det. Eller och få ganska mycket skit för att man liksom på något sätt antas kompromissa med skolans kunskapsuppdrag när man inte gör det. Det vet du också. Det är samma sak så här. Lärare som inte älskar katederundervisning antas vara sämre liksom lärare på det sättet.
Mm.
Inte av alla, men av en betydande grupp människor som insisterar på att skolan inte ska vara en utvecklingsorganisation utan bara göra sånt som vi har gjort förut.
Ja, samtidigt så är det ju så att vi har ju mer och mer läromedel som snuttifierar och kräver mer och mer förklaringar.
Just det, och det är väl också just för att de inte har förklarar själva som det krävs mer förklaringar.
Ja, och för läromedlen är ju mer och mer ytliga. Det har vi ju pratat om tidigare i den här podden.
Just det. Hashtag Ylva Pettersson. Skruva tillbaka.
Ja. Snuttifiering heter det avsnittet. Och det finns ju liksom forskning på det. Att våra läromedel blir mer och mer snuttifierade. Och då gör vi liksom, och så håller vi på och försöker göra egna och anpassa till kurserna och sådär. Men jag tror på något sätt att vi liksom, vi behöver skapa ett utvecklingsarbete här med professionen och med att vi behöver ha en dialog. Vi pratar inte om läromedel för det är för dyrt och vi köper de där böckerna och så tycker vi att de är lite kass och så blir det så här, ja, den diskussionen pratar vi över kaffet att den är lite kass och sen är det bra.
Nej, det är sant i allt talet. Och man kan också tänka sig digitala läromedel och skolans digitalisering och så. Jag var och föreläste i häromdagen om förslagen till IT-strategier i en kranskommun till min. Och då var det så här att vi så gick igenom och då återupptäckte jag visionen som finns för IT-strategierna. Visionen är att vi till 2020 ska ha att alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Medvetet ganska luddigt. För att instruktionen var inför programmering i skolan. Och då sa Skolverket, det är inte bra nog. Så, det sa de inte alls, för det får man inte göra. Men det var någon smart person som sa till Skolverket att göra så. Så, och sen ser de också att skolväsendet präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Så att bla 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 bla. Så att bland annat resultaten höjs och förbättras. Så att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Det är en nyckelgrej när man pratar om läromedel, tror jag. Att liksom idag har vi en skola som har jättehög IT-täthet generellt sett. Inte överallt, men generellt sett. Men vi har inte resultaten som visar att det är liksom som svarar mot det.
Nej.
Vi kan inte säga att resultaten har blivit så mycket bättre sen vi införde egentligen på en massa skolor. Och då måste vi fundera på vad är det egentligen i den digitaliseringen som har gått snett då? Eller vad är det som inte är i mål än då? Och då tror jag att läromedelsfrågan är ganska viktig. För vi lärare gör lite så som du beskriver. Vi köper en dator på elev, ser inte det som läromedel och så fortsätter vi köpa böckerna. Eller så fortsätter man med böckerna så är läromedlet någon sorts komplement till. Det tror jag är jättedåligt. Och det hänger också ihop med läromedelsförlagen. Jag är en stor kritiker av i princip alla läromedelsförlag i Sverige. Utifrån att jag tycker att de tjänar alldeles mycket pengar i förhållande till vad de bidrar med till svensk skolas utveckling. Jag satt en gång på middag med en chef för ett läromedelsförlag. Jag ska inte säga vilket för jag är snäll. Jag har nog berättat det som den förut. Framförde det här fast på snällare ord så. Med snällare ord. Och hon var så här, men Jakob, du måste förstå, vi gör ju läromedel för de dåliga lärarna. Va? Ja, men vi gör ju det för de som inte orkar planera själv, de som vill bara liksom bläddra med och så. Det är liksom ingången när man så här, designar liksom läraranledningar och material där man bara kan bläddra vidare så här, undervisa matte kapitel för kapitel, du får med hela kursen, du behöver inte oroa dig, du behöver inte läsa läroplanen, bara här, gör det här, gör så här, så har vi.
Ja, det är ju helt hjärndött.
Jag vet, men det är en jättestor del av den marknaden. Och de driver den utvecklingen. Och då känner jag så här, fy fan för dem. Men hur som helst, om man tänker då att läromedel skulle istället vara en bidragande nyckelfaktor i att förverkliga den här visionen. Ja, lära sig, men också förverkliga den här visionen. Att det är genom bra digitala läromedel som vi ser till att digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Det ska vara ett kännetecken i svensk skola. Att här, jäklar mig, i de här skolorna de har, där tar de hand om digitaliseringens möjligheter. För det har de läromedel för att göra. Då kan man ju tänka sig utan vidare om så att liksom om du har ett digitalt läromedel om Gustav Vasa som visar och förklarar, behöver du ta en paus eller
nej?
Om du har digitalt läromedel om Gustav Vasa som förklarar och säger så med de här sönerna, tänkte jag om det läromedlet också kunde presentera liksom motstående texter och motstående beskrivningar av vad som har hänt. För just när det kommer till Gustav Vasa så jäklar var det inte särskilt tydligt, för att han skrev sin egen historia och det var det som jag tog som försanning. Och det finns massa sköna skrönor om balla grejer han gjorde liksom så. Mm. Som mer eller mindre känns som så här Donald Trump-logik någonstans. Ganska bra liknelse. Tänk om det då fanns motstående texter där man kunde interagera med dem. Eller tänk dig där man kunde liksom utifrån vad det här läromedlet ser och kan samla in data utifrån. Liksom just den här användaren eller just den här eleven kan anpassa. Mm. Okej, okay, men nu har du läst de här texterna och du svarar på de här liksom snabba kollfrågorna. Det visar sig att du fattar inte riktigt skillnaden mellan hans egna jävla historier och vad andra människor beskriver. Så då kör vi lite mer på det bara för att du ska fatta. Mm. Eller någon som säger, okej, okay, men du hänger med. Okej, okay, då scrollar vi vidare lite. Vi kan snabbt spåla vidare. Vi gör inte mest notifierade texterna utan vi liksom anpassar och säger, okej, okay, här.
Ja, men precis. Så. Men det är lite det jag menar.
Tänk om man har haft den grejen istället. Då inte lärare behöver sitta och hitta på egna material. Eller så här, alla elever som ligger längre fram som man lägger en massa extra tid på för att hjälpa, för att utmana dem vidare och så. Mm. Där man mer eller mindre famlar i mörkret lite grann. Det är ju ingenting som vi skulle behöva göra om man har bra, moderna läromedel som kunde hjälpa en med det.
Nej, men alltså de ska ju vara, vi ska ju ha instruktioner, vi ska ju designa själva processen. Ja. Men vi ska ju för fan inte designa läromedlen.
Nej.
Och just nu så tror jag ägnar sig alltså åtminstone 250 000 av Sveriges 300 000 lärare sina egna läromedel.
Ja.
Och då blir ju liksom någonstans att skjuta, samtidigt som vi köper då en lärobok, för den ska vi ha.
Mm.
Och samtidigt återigen då, för att göra en koppling till det praon jag gjorde förra veckan. För där har man då kommit i en, alltså sjukvårdens hjälpmedel, så har man kommit lite längre. För där har man ju som sagt att vi kan inte ha digitala hjälpmedel. Jag menar, de har en GPS-larm så man kan gå ut, så att dementa människor kan gå ut och gå. Mm. Och så när de har varit borta en halvtimme så kollar man var de är och så går man och hämtar dem. För att de ska få sin frihet kvar fast de inte hittar hem. Och det är ju en jättehäftig grej man kan göra med hjälp av digitaliseringen, men en helt annan variant. Men alltså så här, men om vi nu liksom, det finns, men där har man då kommit överens om i branschorganisationen att ett hjälpmedel får inte låsa in kunden. Brukaren.
Sätt?
Alltså om du nu köper ett visst hjälpmedel så ska det vara kompatibelt med ett annat hjälpmedel från ett annat bolag. Alltså det blir ju lätt så att om du köper ett, alltså, och då vill vi ta det tillbaka till läromedel, om jag köper ett läromedel som ska ta mig vidare, då måste jag köpa kompletteringen av samma bolag och så måste jag köpa ytterligare kompletteringen. Och då blir det ju liksom att så fort jag har bestämt mig för ett digitalt läromedel, det är därför vi, alltså jag blir så trött. Då måste jag låsa in mig i deras liksom mall som de har hittat på, och då blir jag ju genast låst till deras.
Det
och
finns då en tendens att det är så i alla fall. Kan man säga.
Ja, och då skapar det ju inte den här digitala nyttan, utan det skapar är ju snarare, eller den här breda kompetensen, och det skapar inte liksom någon hjälpmedel, utan då måste jag ju liksom, istället för att säga att ni är skitbra på att utveckla detta, gör det då, så utvecklas det skitbra och så kan det vara kompatibelt med andra bolags. Och att då behöver vi ha en branschorganisation som jobbar för det. Förstår ni vad jag menar?
Nu är jag med på det, med det att liksom det digital, det finns ju på internet någon så här öppen versus stängd liksom debatt.
Ja.
Om allt från så här internettrafik till liksom Till vilka som får med att bidra till liksom, så. Inom hela teknikvärlden överhuvudtaget. Kolla bara liksom så här, ja, men så här alla moderna IT-företag där du köper saker som du inte får göra någonting med, där du inte kan göra någonting med.
Ja,
kontra liksom användarutvecklade saker som typ Linux för exempel, eller open source saker eller liksom så.
Mm.
Som är en helt annan grej. Där, men liksom så, där finns alltså branschstandarder, det är ju vanligt inom alla möjliga olika världar. Mm. Kolla bara på USB-sladden som är ett typiskt exempel på så här, ja, men så här, den är inte framtagen för att det är den bästa. Ja, kanske. Men det är snarare framförallt så att alla kommer överens om att det är den vi ska ha.
Ja.
Och så utvecklar man nya standards, micro USB och USB-C och allt vad det är som är så. Mm. Men då säger okej, men nu har vi det här. Då är det någon som gör något svinbra, och sen så, istället för att tjäna asmycket pengar på det, så släpper de det och säger okej, nu får ni göra vad ni vill med det. Mm. För nu gör vi det för att vi vill att alla ska ta del av det, för det är så himla smart.
Mm.
Så jobbar ju inte jättemånga läromedelsföretag.
Nej, men det är ju det jag menar. Att,
för att igen, de vill tjäna en massa pengar.
Ja, och så köper man på den biten för då tycker man den är skitbra. Och så står man där sen, och jag vet inte hur många gånger som det har hänt, att man, så står man där och så tänker man bara, för helvete, nu kom den här nya grejen från det här andra bolaget, och så kan jag inte koppla ihop de här två.
Nej, precis så. Det är ganska typiskt att jag på det sättet. Så. Och det tror jag också handlar om att liksom man strukturellt sett försöker använda nya inkomstkällor för att kompensera för att gamla inkomstkällor inte är så stora längre.
Mm.
Det är min känsla. Skulle du prata med läromedelschef så är de att vi säljer fler böcker än vad vi någonsin sålt förut.
Mm.
Men det är också för att man konsumerar mer läromedel, för att liksom om uppdragen blir mer omfattande och läroplanen blir mer omfattande. Mm. Och liksom i brist på en bra organisation där man delar på ansvar och så behöver fler lärare och fler olika ämnen. Och då liksom, så här, är man lågstadielärare undervisar i alla ämnen, du kan inte vara bra på alla ämnen. Mm. Då har man ämnen lite krasst där man liksom så här lutar sig på boken liksom,
mm.
mer eller mindre. Och det är, ja, det är en sorts undervisning. Jag kan inte döma kollegor som har det så, för att det är en brist på en organisation som man hamnar där mer än någonting annat. Men jag tror att det är därför som läromedelsföretag kan säga att de tjänar mer pengar än någonsin förut. Och jag tror att det maskerar faktumet att världen är på väg bort från läroböcker som källa till kunskap. Och för att kompensera för det så har man fortfarande hutlösa liksom ekonomiska modeller runt digitala läromedel. Det finns inte ett företag som någonsin skulle släppa någonting öppet på det sättet. Så.
Nej, och inte som, nej men precis, och det är det här vi behöver prata om, samtidigt som jag känner att det är klart att vi ska ha böcker på ett sätt, mm-hmm. att vi ska läsa saker och sådär i skolan.
Mm,
men jag blir lite jag tror att vi kommer att behöva ta en liksom landsomfattande läromedelsdiskussion ganska snart, där vi liksom faktiskt, precis som skolkommissionen liksom sätter läromedelsutvecklarna slash företagarna ihop med forskarna, ihop med professionen och liksom
ihop med andra producenter.
Ja, ihop med andra producenter, ihop med liksom inte bara, för att jag tror också ihop med lärarutbildningen, alltså den fakulteten. Och jag tror att varför det inte sker också beror ju också på att lärarna i sig inte har en egen fakultet, och då är vi där igen. Vi är ju ingen egen profession, vi har ingen egen fakultet. En arbetsterapeut som jobbar med hjälpmedel har ju sin egen liksom profession i högskolan, i akademin.
Är det verkligen så himla viktigt?
Ja, det är det.
Jag känner inte att jag påverkas så mycket av akademins fakulteter.
Nej,
du får övertyga mig.
Ja, eftersom den inte finns.
Men även om den hade funnits, nej, så hade jag känt mig jättepåverkad.
Ja, men då hade det ju forskats utifrån din profession. Alltså utifrån
men då kan vi tänka sig att folk som forskar inom pedagogiskt arbete, för exempel.
Mm.
Är inom vår, i lite mer, jag vet inte, kanske inte, det finns någonting i det du säger.
Ja,
jag säger inte att det är fel, men jag är inte övertygad. Du får
övertyga mig. Ja, men vad är det att vara lärare? Vad är det yrket för specifika? Vi är ju, när vi går lärarutbildningen så undervisas vi av liksom hela universitetets olika fakulteter.
Ja, för det är inte lika mycket.
Nej, men vi gör det lik förbannat.
Jag tror att det är mer en ekonomisk fråga.
Ja, för att alla vill vara med och äta den kakan.
Ja.
precis. För att det är väldigt mycket pengar i den kakan.
Och de andra fakulteterna har typ inga pengar. Så då måste man, precis. När man väl har tagit tillräckligt mycket lärarutbildningspengar, så måste du också utbilda lärare någonstans.
Och det vill de inte.
Nej.
Och det är där vår stora problem är med lärarutbildningen. Och det är ju så internationellt. Varför är inte läraryrket en liksom likadan akademisk profession som arbetsterapeut? Det är fullständigt obegripligt egentligen.
Det kanske är det. Jag har jämfört mig med en arbetsterapeut förut.
Nej, men jämför dig med en sjukgymnast, jämför dig med en sjuksköterska, jämför dig med en läkare, jämför dig med en
fast läkarstudenter är ju runt alla möjliga olika institutioner och fakulteter också.
Ja, fast de har ju en läkare.
Ja, inom sin värld. Jo, visst, jag köper. Allting har ju någon koppling till dem. Ja. Ja, visst.
Men du läser på pedagogen, du kan ju liksom det är ju inte samma sak.
Nej, det är absolut inte. Jag undrar lite vad det hänger upp med. Det kanske hänger upp med läromedel eller forskning. För jag köper det så att vi behöver ha ett statligt initiativ. Det var någonstans där vi kom. Att staten behöver ta grepp över det. Det var ju så att det började på 90-talet. Eller fram till början på 90-talet så hade vi en statlig läromedelscensur. Det såldes inga läromedel i Sverige som inte var granskade och faktakollade av staten.
Är det sant?
Ja, det är sant. Man tog bort det i början på 90-talet när det var en borgerlig regering. För man tänkte att marknaden borde sköta det här bättre.
Nej, men döda.
Det är 100% sant. Och då kan man tänka att så här,
Karin kommunisten. Ja,
ja, nej, men man kan tycka vad man vill om det. Men faktumet är när man då väljer på så här ett par olika dåliga lösningar som allihopa är lite halvflummigt ihopsatta. Alltså jag tycker det är jättesvårt. Jag har till och med varit på så här läromedelsutställningar. Liksom, man kan inte ha alla böcker inom ett ämne, inom ett åldersspann och så. och kolla på det och vad söker, men vad är grejen här? Vad kan man jobba med här och så? Men då finns det liksom inga möjligheter i det, för dels är de allihopa ganska likriktade. Mm. Dels är det så att det liksom behövs någon med en annan kompetens än den jag besitter för att på riktigt granska ett läromedel. Jag har inte tid att sätta mig och gå igenom hela. Alltså så alla delar, man gör inte det. Och det finns också massa så här branschsanningar som bara får vara förgivetagna. För exempel, är man mattelärare på låg- och mellanstadiet, i årskurs 1, 2, 3 så köper alla böckerna man skriver i boken. Mm. I årskurs 4, 5, 6 uppåt så ska man allihopa räkna efter. Mm. Vad gör man med elever som inte är mogna att ta det steget mellan sommarlovet, mellan 3 och 4? Det finns typ inga läromedel som matchar det, för det finns bara, det är bara en branschstandard. Som någon jävla asa hittat på liksom. Så. Jag ser inte vara otrevlig. Som någon klant hittat på. Nej, det var också otrevligt. Ja, men hur som helst. Det är någon som, det bara är så. Det är så det ska funka. Och man är ganska maktlös som lärare i den situationen. Så jag köper det genom att vi behöver statligt ansvar. Kanske genom fakulteter, kanske genom kommissioner. Jag tror stenhårt på en statlig läromedelscensur. Jag tycker vi behöver det. Jag tror att det hade varit ett bra förstatligande av skolan.
Ja, men det är väl klart att... Ja, men absolut. Men det är ju klart att om du tänker nu att man vill ha in mer kvinnor till exempel i historien och att vi ska undervisa mer kvinnor.
Det finns inget sätt att styra det överhuvudtaget.
Nej, för att då ska det vara marknad. Ska jag efterfråga det då? Då måste det liksom efterfrågas tillräckligt mycket. Den lobbyorganisationen har vi för fan inte tid med.
Nej, det finns inget som helst sätt för samhället att styra att nu ska vi ha läromedel som är bra nog. För exempel, den gamla matteboken som är det förut, som vi tog bort, som vi köpte in den kanske 2010. Mm. Och så tog vi bort den 2009 gjorde det sen kanske. Mm. Och så tog vi bort den 2015. Mm. Där var det så att så här, jämnt och ständigt i alla kapitel när det är värt att prata lite om pengar så använder man euro som exempel istället för kronor. Vilket kanske var någon gissning. Eller så är det planterat av någon som tycker att det är klart att ungjävlarna ska lära sig om euro. För det är bra att de gör det. Av helt andra skäl än liksom matematikdidaktiska. Jag ska inte vara den som är den. För att vi ska inte hålla på med konspirationsteorier 20 minuter efter att vi snackar om att vi ska hylla Hans Rosling av att inte sprida konspirationer. Så. Men för mig är det ett exempel på så här. Det hade varit så lätt att liksom köpa läromedel. Alltså som den person som vill någonting. Så hade det varit så lätt att köpa läromedel och liksom bara så här, se till att det stämmer med det man själv vill säga. Allt från, jag vet inte om det finns någon så här stor internationell nätverk av folk som tycker att kvinnor inte ska finnas i historieböcker. Det låter ju orimligt. Men liksom alla läromedel vi har är ju så av en orsak. Mm. Och det känns inte så himla bra att det inte finns någon som kollar sånt.
Nej, och vi måste ju liksom, vi har ju en litterär kanon av en anledning som alltså när kvinnor sopades under mattan och hela den liksom, det är ju så, om vill man påverka det och att de inte ska göra det längre, då måste ju liksom man skulle kunna påverka det kan man tycka. Och man måste kunna lägga en beställning eftersom att det finns ju ingenting som är så hårt politiskt styrt egentligen som våran läroplan. Vad ska vi lära ut? Vad är liksom, det är ju djupt ideologiskt styrt.
Ja.
Och vi glömmer ju bort det ibland. Och då är det klart att vi kan skriva det i vår läroplan och så får marknaden anpassa sig därefter. Men man kan liksom välja då att men i läroplanen står det och så gör man en tolkning.
Mm.
Men om man då vill säga att nu vill jag faktiskt att vi ska liksom lyfta fram det här. Då är ju det en alldeles utmärkt grej.
Så är det precis. Och det är... Vi har ändå försökt de senaste åren att styra lärare mer i detalj. Allt från så här införandet av centralt innehåll till liksom att skolor som inte följer betygssättning, inte följer nationella proven får plötsligt kritik. Från början så att det inte skulle vara så, det skulle vara tvärtom. Men liksom så är det, vi styr mer och mer lärare, men inte på det sättet att vi ställer krav på vilket material man ska använda. Vilket är lite märkligt, för att den sortens styrning, att säga, här har vi bara bra böcker. Här har vi bara saker som vi vet är sanna. Du får inte välja vilket skit som helst. Det hade varit faktiskt en mer... Det hade varit en styrning som lärare, gjort att lärares arbetsbörda hade minskat.
Ja.
Tror jag absolut det har gjort.
Och då blir det inte att man känner det här enorma behovet av att fan, jag måste designa det själv.
Precis så. Sen tycker jag fortfarande att man ska välja och vraka vilka delar man vill använda och hur man gör det. Och så man får designa undervisning som man vill utifrån det. Men grundmaterialet måste vara tillförlitligt. Och så är det inte nu.
Nej, och plus att jag tror faktiskt att du brukar, vi har pratat en annan gång om Carl Heath som är vår favoritgäst i den här podden. Att han pratar om liksom att man ska kunna komma till skolan på morgonen och stoppa in ett chip. Och så får man liksom som dagens liksom, diagnos. Det här behöver du göra.
Det var någon sorts framtidsspaning. Det är inte som att han jämt och ständigt lobbar för det. Det låter som att han var någon helt galen person.
Nej, nej. Men han har skrivit en sån framtidsspaning. Och det jag tänker där är ju att i det så, alltså jag blir ju alldeles matt när jag läser det på ett sätt, för jag tänker hur då, vad ska jag göra som lärare? Men det är ju där läromedlet kommer in.
Ja, för det är inte du som lärare som ska behöva leverera allt som själv. Nej. Du tar hjälp av det materialet som finns.
Men jag ska designa processen, men materialet ska någon annan designa.
Men så här, ett jättebra exempel utifrån domret. Det är matteläromedlet som vi använder på min skola just nu, för mina elever. Det funkar så, man gör en kurs, sen gör man en diagnos, sen väljer man det enkla spåret eller det svåra spåret. Och sen är man klar med det kapitlet. Det är ju världens mest arbiträra process. Alla gör samma. Sen är det en mätpunkt. Sen är det så här, bra och dålig. Och så gör man det några veckor. Och sen börjar man om. Snacka om att det hade kunnat ske mycket, mycket oftare. Många fler mätpunkter. Många fler så här, hoppa emellan. Det är så här, okej, nu har vi haft ett kapitel om fyra olika egentligen delmoment. De här två sitter du så jävla bra på. De här två är ganska kass på. Det skulle datorprogram kunna välja åt det med 100% säkerhet. Så mycket smartare än någon lärare skulle kunna sitta där.
Och dessutom så är ju det så jäkla dumt. För att jag vet ju min son, han som är, älskar sin matte. Och så fick han liksom en sån här, jag fick dåligt på diagnosen så jag ska välja det lätta spåret. Och så blir man så här helt plötsligt, för att han hade en dålig dag. Och så blir man bara, vad är det här för dumheter? I liksom, han blir helt sänkt av att välja den lätta vägen. Istället för att du behöver öva lite på här så att du klarar det svåra.
Precis. Det är ett ganska bra exempel på hur läromedel inte funkar idag. Så, det finns bättre förutsättningar för läromedel. Det är det någonstans vi vill
ändra i. Och en bättre möjlighet att individanpassa läromedel, tror jag.
Yes, och vill du veta mer om det och råka vara läromedelschef, då hör du av dig till mig och Karin. Så kan vi lösa det åt er mot en mindre avgift. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen i nästa vecka. Ha det gott, hej!
Hej då!
När jag började sjuan, då hade vi blandat klasserna och vi fick nya klasskamrater. Till en början var allt frid och fröjd. Men efterhand var det en grupp killar som ville bestämma eller vara överlägsna tjejerna. De tyckte det var okej att skoja med oss på ett sätt som vi upplevde kränkande. Säga ord som inte alls var roliga. De flesta av tjejerna lät killarna hållas, men inte jag och min kompis, vi sa ifrån. Jag minns särskilt en gång när vi fått tillåtelse att vara i ett klassrum om vi inte släppte in någon mer. Killarna var skitsura för detta och bankade och skrek. När läraren väl kom och släppte in klassen vräkte killarna ur sig ord som hora, att vi var idioter, efterblivna och så vidare. Läraren sa ingenting, så vi gick därifrån. Ingen ska behöva utstå att bli kallad för sådana saker. När vi senare skulle reda ut allt tyckte de vuxna att vi tjejer skulle låta killarna hållas. De är ju killar, de mognar senare och de kommer växa upp och lära sig. Bryr inte om dem. Det fanns bara en enda vuxen som faktiskt brydde sig. Och det var tur, annars hade vi inte kunnat gå vidare. Därför tycker jag att alla skolors vuxna måste lära sig att bara för att man har ett visst kön behöver man inte agera på ett visst sätt. Oavsett kön är det fel att kalla någon för hora. Och bara för att man är tjej ska man inte behöva ta ansvar för att lösa skolans problem. Jag heter Elvira Jansson. Tack för mig. Vi här i Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.